Det här avsnittet sponsras av BC Luleåpoddens huvudsponsor SMT. SMT, det de sysslar med, det är tillverkning och reparationer av stålkonstruktioner. Och vi vill rikta ett jättestort tack till BC Luleåpoddens huvudsponsor SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna ska ni vara till säsongens första avsnitt av BC Luleåpodden med mig Max Wik. Och försäsongen lider mot sitt slut för BC Luleå. Redan i helgen börjar allvaret med två matcher i Svenska Cupen mot Uppsala och Umeå. Och vad passar väl bättre då än att sitta ner med den nyblivna headcoachen Håkan Larsson för ett litet snack här inför säsongstarten. Välkommen Håkan.
Tack så mycket.
Hur är det att vara head coach för BC Luleå en dag som denna?
Ja, än så länge är det bra. Sen får vi väl se när det när vi förlorar några matcher, om vi förlorar några matcher, så får vi väl se hur det känns då.
Berätta lite om den första tiden här som head coach. Är det ungefär vad du hade väntat dig?
Jag tycker grabbarna har legat i. Malin, våran fys, jag har kört hårt med dem redan från 1 augusti, det har varit mycket sån träning jag var van med. Det har varit sprungit lite sand, lite uppe på berget. Så de kändes i bra form faktiskt efter den här helgen.
Lite old school fysträning var det någon som sa?
Ja, precis. Det får man väl kalla det. Nu är det så mycket nya grejer så jag har inte alls koll på allt.
Så är det. Och det känns som att det har tisslats och tasslats lite genom åren att så småningom skulle du ta över som huvudansvarig för BC Luleå. Och vad tänkte du när du fick frågan i våras?
Men det var ju jättekul framför allt. Sen såklart, det ställer ju ena krav att vara head coach uppe i Luleå. Men jag har suttit där nere på golvet länge nu så jag känner mig oerhört redo.
Och som du säger, det blev 10 säsonger som assisterande tränare. Det är nästan en form av rekord.
Ja, 10 säsonger som assistent coach jag vet inte vad det är, 16 säsonger som spelare. Så bara kunna det där golvet nu.
Vad tar man med sig och vad lär man sig under 10 år som assisterande coach?
Men jag tror man får vara lite ödmjuk när man går in i det här. Jag tror man måste försöka lära sig lite nya grejer. Samma sak som när man spelade. Man var tvungen att utvecklas efter varje år. Och det tror jag man, det är väl något liknande i rollen här. Jag kommer i alla fall, eller vi coachteamet kommer att gå in med det här med stor ödmjukhet.
Och för dig själv, jag tänker det har ju gått några år sedan nu sen spelarkarriären tog slut så... Om inte jag missminner mig så just då fanns det inga planer på att bli coach, eller?
Nej, inte just då. Det är klart att man gillar ju basket så mycket, men det var väl inte det jag hade i tankarna. Utan när jag väl gjorde min sista, då det var mycket skador och sånt och då kände jag att jag kan inte spela. Men coachningen var väl inget jag funderade närmare på just då.
Hur växte det fram då, en vilja coacha så att säga?
Basket är ju roligt. Det är något jag kan. Coachade mig faktiskt med Jim Emom i Steelers på den tiden. Då hette de väl kanske LA Future, tror jag. Så vi var där och då började liksom, jag började gå lite coachutbildningar och ja, det är ju roligt med basket.
Verkligen. Och så tycker jag vi ska prata lite om staben då runt dig. Som assisterande tränare blev det en gammal vapendragare från planetiden i Jim Embom. Berätta lite grann om varför du valde att tillfråga honom som assisterande coach då.
Nej, som du säger, vi har spelat länge. Jag känner Jim. Vi coachade även ihop i Future då, på den tiden. Vissa sa väl att du ska ha egentligen någon som är raka motsatsen, och han är väl viss del motsats, men annars tycker jag det är ganska skönt att ha någon man känner. Man kan börja, vi har ganska högt i tak, vi kan säga vad vi tycker och tänker till varandra, det är inga problem. Så här långt har det funkat i alla fall.
Jag tänker också att det blir en kortare startsträcka då.
Ja, precis, precis. Sen håller han på att sätta sig in i grejer. Det är väl jag som är den yttersta ansvariga, men vi försöker ju komma fram till saker tillsammans. Så ja, även vi förhoppningsvis kommer att utvecklas under den här säsongen.
Och det finns ju planer på att unge Jakob Sandén, ansvarig för NIU just nu, eller på kvällstid, Beslule ungdom ska sägas, att han är på väg in att förstärka coachstaben också. Han har varit med även han i något år.
Ja, precis. Han har väl suttit främst på hemmamatcherna. Nu tar han väl ett litet steg upp och kommer med lite mer på träningar. Fortsätta såklart på hemmamatcher. Han har varit med U18-landslaget två somrar nu, så ja, det känns helt rätt att han får komma upp ett pinnhål så att säga.
Du har ju varit i den här föreningen som du säger, det börjar bli några år nu. En sak har väl alltid varit konstant, eller kanske två saker, men framförallt så har ju Lars Mosesson varit en del av den här klubben under alla åren, fram tills nu den 1 september då han lämnade posten som klubbdirektör efter 35 år. Känns väl på sin plats att säga några ord om honom och vad han har betytt för din karriär?
Ja, först och främst trodde jag väl aldrig att jag skulle outlive Lasse när jag skrev kontrakt 93. Men det gjorde jag. Nej, men självklart, han har ju betytt otroligt mycket för den här klubben. Det var han som började plocka hit tränare, unga spelare, talanger, började bygga något. Det blev folk på matcherna, det blev lite drag. Ja, och framförallt med allt jobb han har gjort med alla samarbetspartner som finns där ute. Så han har betytt otroligt mycket.
Har du några sådana här särskilda minnen från hans tid som klubbdirektör som du bär med dig? Något som har hänt bakom lyckta dörrar?
Ja, det är många historier. Men nu småskrattar man lite. Men jag och John Pettersson var det på den tiden. John Rosendahl, vi fick oss sina rejäla avhyvlingar på kontoren någon gång. Men Jag minns en, vi mötte Malbas borta, som jag tror de var nykomliga det år, och vi förlorade med 195. Och då väntar vi väl bara på det där samtalet att infinna på kontoret. Och mycket riktigt, det kom, och ja, liten blåstork där. Hårtork kanske det heter. Så vi visste väl inte, vi tappade luften båda två när vi gick ut från det där kontoret, men 6 timmar senare så var vi bäst i världen igen.
Och till tillbaka till nutid då. Du har ju hunnit ha det här laget nu med fullt gäng några veckor. Vad kan du säga om årets trupp? Vad är det för gäng det här?
Nej, men det är framförallt tycker jag de svenska spelarna. Vi har bra kvalitet på de svenska spelarna. Och det var väl något när vi satt oss ner hela föreningen kanske, och framförallt vi coacher, när vi började titta, vi skulle vilja ha en stark svensk stomme, och det tycker jag vi har nu. Och så ville väl vi krydda, nu har vi två, en från Bahamas och en från USA då, som tycker jag passar in jättebra i gruppen. Så här långt känns det jättebra.
Ja, du nämner svenska stommen där. Det har ju pratats mycket om den inför den här säsongen. Nu har vi en stomme som kanske framförallt utgörs av Gustav Hansson, Danne Hansson, Jonte Arvidsson, Denzel George, Tobbe Sjöberg och Oliver Gerke. Det var ett uttalat mål att få de här killarna, har jag förstått. Just de vi har fått också.
Ja, verkligen. Det är helt sjukt att när vi satt och tittade på svenska spelare inför den här säsongen, vilka, ja, de måste ju vara lediga och de ska vara villiga att flytta, men de vi ville ha, de ville komma, hitta upp, och det är ju mycket tack vare, ja, liksom kontoret som har fixat, gjort det möjligt. Så nu ska vi försöka förvalta det här på bästa sätt.
Det finns ju en symbolik någonstans i att det är två gamla Plannja-ikoner som tar över som coacher, och vi får även en Gerke tillbaka i gänget. Jag syftar på att pappa Torbjörn har spelat här några år också.
Ja, precis. Han är ju född här, Oliver, så det... Cirkeln knyts, eller vad, säcken knyts, eller vad man säger. Så det är kul. Han kommer hem igen.
Kommer vi känna igen något från gamla Plannja-tiden i hur vi spelar, tror du?
Ja, grundtanken är ju att vi vill springa som vi tyckte var roligt att spela på den tiden. Och det var ju lite med fart och fläkt. Sen måste man ju springa kanske med lite smartness också. Det går bara inte att spela Hawaii-basket. Men förhoppningsvis ska vi försöka spela lite snabb basket. Det säger många, men ja, det var så jag tyckte var roligt i alla fall att spela.
Och det är ju många intressanta värvningar i år som du nämner. En av dem är Tobias Sjöberg, 205 cm, rejäl bit, riktig center. Länge sedan vi hade den spelartypen i BC Luleå, kan jag tycka. Berätta lite om det vägvalet att gå med en klassisk center, så att säga. För det får man ändå säga att han är.
Ja, men först och främst är han ju, det är en jätteduktig basketspelare. Så det var många som ville ha honom ute i Sverige. Jag tror han kan hjälpa oss på ett annat sätt. Han är stark där inne. Vi kommer kunna ge en bollen. Och ja, vi pratar mycket om att få lite djup i spel också. Man kan lyfta in bollen. Så han är ju tung, stor och stark där inne. Så vi kommer kunna matcha upp de andra stora spelarna i de andra lagen riktigt bra det här året.
Det är något med de här skåningarna. De verkar vilja hitta Hollander, Vincent Lundahl, Anders Röndahl, Johan Åkesson och nu Tobbe Sjöberg.
Ja, det är ett gäng. Martin Palmblad, även han, är ju där nere från Skåne. Så det, nej, men de trivs i fjällluften här uppe.
Och på samma sätt tänker jag Gustav Hansson då, en point guard, floor leader. Vi har ju tidigare kanske jobbat med senaste åren med lite många som ska kunna vara playmakers, och nu är det en uttalad floor leader, får man ändå säga.
Ja, absolut. Det är förra årets MVP. Han sprider ett lugn där ute. Han är 29 år, så han har varit med ett tag. Han vet liksom när det behöver springas, när det behöver sättas upp något. Så det är riktigt skönt, han. Riktig flålide, som du säger.
Känns som att han och Jonte kommer kunna växeldra och funka rätt bra ihop. Eller vad tror du om det samarbetet där? För det är något som folk ändå har pratat om i bloggvärlden exempelvis, och på Twitter och så vidare.
Absolut, de kommer ju att växeldra. Det är väl egentligen de enda renodlade, ja, om vi ska prata termer, point guard vi har. Sen kommer de spela ihop, och det visar de i helgen att de klarar av. Vi blir kanske lite mindre på den positionen, men ja, så här långt har det gått bra. Och det är ju upp till oss coacher att få det samarbetet att funka.
Än så länge ser det bra ut. Och du nämnde ju två importspelare, det är det vi har hittills. Man får ha fyra i SPL. Vi har två stycken just nu, och då har valet föll helt enkelt på unga Isaiah Musius som amerikan, och så en rutinerad Kent One Smith från Bahamas. Berätta lite om vad du har letat efter i de här importspelarna.
Nej, men det är väl, vill ha ändå lite längd. Och Isaiah, han har längden, han är 2 meter, drygt 2 meter. Han spelar med mycket energi, kan skjuta, och han har inte varit ute så länge, så han kommer säkert också göra något misstag här och där, men så här långt han var jätte, då har han infriat våra förväntningar.
Och Kent One Smith, där fick du hjälp från Keno Burrows, en gammal spelare som vi hade här i Luleå under 2 säsonger. Hur viktigt är det att ha de där kontakterna som man får liksom ordentliga vitsord om spelarna man tar in? För det är ju lite lotteri på ett sätt ändå att värva in bortspelare som man inte ser på plats.
Nej, det är ju jättesvårt. Det är ju, ja, det är ju mer coacher som sitter och tittar på hundratals spelare då, och man försöker ringa runt och liksom kolla sina kontakter. Men nu var det ju faktiskt den som han spelar, och jag spelar mot han också när han spelade i Södertälje, så det kändes, ja, det är ju någon man känner liksom, och det är ju mycket lättare att lita på en sån än, ja, någon random kille liksom.
försäsongen då. Det blev 4 matcher på försäsongen. Och två storsegrar mot norska Tromsø Storm som vi kanske inte behöver prata så jättemycket om. Men jag tänker framförallt på matcherna, lite tuffare motstånd i helgen som gått här mot Södertälje och Kobrat från Finland. Hur recenserar du det du har sett så här långt?
Men jag tycker vi visar att vi kan kunna göra poäng. Sen såklart kommer vi finslipa på anfallet. Försvaret gick vi väl bort oss tycker jag lite grann emellanåt. Och det måste vi fortsätta. Det är i och för sig, det är ingen nyhet. Det jobbar man ju med hela året, både anfall och försvar. Men försvaret måste upp ett snäpp eller två.
Min personliga känsla är att vi har kommit lite längre på försäsongen än vad vi har gjort de senaste åren. Håller du med om det? Och i sådana fall, varför tror du att vi har gjort det?
Den största anledningen tror jag att vi fick in spelarna lite tidigare i år. Det känns som man kan spela ihop på ett annat sätt då. Så jag tycker väl vi ligger lite längre fram tack vare att de har kommit lite tidigare det här året.
Och det är ju, som jag nämnde där, det svenska cupen är ju, det är bara till helgen, det är några dagar bort. Då är det skarpt läge, vi möter Uppsala och Umeå. Vad tänker du om att få kliva in i hetluften nu till helgen?
Ja, precis som du säger, nu börjar de riktiga tävlingsmatcherna. Sen har vi ju oerhört mycket fokus ännu på oss själva. Sen såklart kommer vi titta både, lite grann på både Uppsala och Umeå, såg vi helgen spela. Men det är ju stort fokus på oss själva och gör vi våra grejer så ska vi ha en bra chans att vinna.
Vad har du för koll på om vi börjar med Umeå till exempel som du nu såg lite av i helgen?
Ja, de har ju ny point guard Peltier som han har spelat länge i ligan. Såg duktig ut, kvick. Serapovic är kvar och skjuter. Superskytt. Sen har de några hårdjobbande amerikaner på inside-positionerna. Och sen är det en del Luleåbor också där, som vi, ja, Botol kanske vi inte, men Germano och William Hansson Eriksson, så lite koll har vi på.
Och det är ju ett lag som vi dessutom möter sen en vecka senare i hemmapremiären 22 september i Luleå Energi Arena. Kanske lite revanschlusta som finns där efter kvartsfinaluttåget i fjol mot just Umeå.
Ja, absolut. För föreningen, absolut. Men sen var det ju faktiskt Gustav och Daniel var ju Umeå förra, så jag vet inte om de har revanschlust. Men självklart så finns det då.
Och Uppsala då, där har vi, de har vi inte sett på plats, men jag förstår att du säkert har lyckats skrapa fram någon film på dem och se lite det gänget. Det är väl också en ganska stark svensk stomme som har fått jobba ihop några år där.
Deras svenskar absolut, de har lite rutinerade pjäser. Nu vet jag inte om Niklas Larsson skadade sig mot Dockelbo. Men annars, det gänget har spelat ihop. Många är kvar från förra året. De har en ny amerikan. Visserligen bara en amerikan då, men men som sagt, mycket fokus på sig själva och gör rätt saker i försvar och hitta tajmingen i anfallet, så ska vi försöka göra något bra.
Och det är ju ett litet nytt upplägg med svenska cupen i år, där det hela ska avslutas med storfinal på Hovet, om jag inte missminner mig, va? Har du några tankar om det här liten nytt upplägg på svenska cupen för att försöka få hotta upp det lite?
Ja, men jag tycker det är bra upplägg. Det är roligt upplägg tycker jag. Sen får vi väl liksom utvärdera det efter, men Så här långt känns det som ett jätteroligt upplägg. Vinnarna går vidare till semi och sen är det bästa av två och så sen är det förhoppningsvis en stor publik i Hovet. Så ja, spännande.
Du har ju varit med om något liknande. Ja, du har paralleller till en liga start i Globen för några år sedan, va? Eller?
Ja, några år sedan. Det är väl jättelänge sedan. Det är väl nästan 30 år sedan, va? Nej, men det var ju roligt. Men då var man så ung och det var så nytt allt. Så då man hade så, ja, fullt fokus på sig själv och gör rätt saker, så man tänkte inte så mycket på inramningen eller något sånt.
Om vi kör en liten kik ut över de andra lagen, vi har pratat mycket om oss nu och givetvis fokus är ju på oss själva här i början, men om du tar en liten kik på övriga SBL, jag tänker på ett lag som Norrköping till exempel, vad tänker du om deras lagbygge så här långt?
Nej, det är väl egentligen likadant som de har haft. Nu har jag inte sett amerikanerna, men de har ju en stark svensk stomme. där nu har Spires gått till Södertälje, men ja, de börjar ju liksom för kontinuitet lite som vi hade, så det är väl laget att slå i vinter.
Ja, precis. Så jag tänkte just prata lite grann om båda de finallagen från i fjol. Det var ju Norrköping och även Borås som båda fått behålla sina stommar. Borås verkar också bygga med kontinuitet då.
Ja, verkligen, det har de gjort. De har väl ännu mer svenska liksom som har spelat länge ihop, och nu får de ju ändå behålla en av amerikanerna, Ryan Logan, som var duktig förra året. Så det är också, de är ett finallag, de är också såklart duktiga i år.
Vad har vi för chanser att vara uppe och tävla med de här gängen som var på finalplats i fjol, så att säga?
Ja, vi får se under vintern, men jag hoppas att vi absolut kan vara med och tävla där uppe, men ja, vi får se i vinter.
Har det pratats något om målsättningar för säsongen internt, eller har du några målsättningar sådär?
Ja, frågar du grabbarna, så spelar man så vill man ju försöka vinna SM. Man vill ju försöka vinna allt. När man går ut på plan så vill man ju vinna den matchen, men man får inte glömma heller, det är ju en resa liksom man gör. Det kommer ju en massa matcher, det kommer vara kanske lite tyngre november, det är mörka november. Man måste gneta på i något försvarsarbete eller något sånt. Så. Men frågar du grabbarna så vill de nog vinna SM-guld. Men jag kör den klassiska klyschan, vi vill vinna nästa match.
Ja, det är en bra början. Ett litet tvärtkast tänker jag här. Och du har ju själv haft många tränare genom åren som spelare, både i Sverige och utomlands. Hur mycket är man och plockar och lånar och inspireras av dem när du själv formar din egen ledarstil, så att säga?
Nej, men jag tror jag försöker väl plocka lite av de flesta. Jag tror jag har lärt mig någonting av alla coacher jag har haft genom åren. Sen, ja, det är ju jättesvårt. Det här är ju liksom början av, ja, om man nu ska kalla det head coach karriär då. Så vi får väl se vart jag landar. Men jag försöker väl plocka något av varje i princip. Någon liten, det jag tyckte var bra.
Är det både liksom taktiskt och även som ledare då?
Ja, något sånt är det väl. Ja, du sammanfattar det bra.
Jag tänker om en grej som jag fastnar i, som du har nämnt för mig vid tillfälle, och det pratas om i den här klubben mycket, lite den här standarden som Brad Dean satte på något vis under hans år i klubben, om att aldrig tillåta några ursäkter. Är det någonting som vi tar med oss till exempel?
Ja, nej, men det har vi nog haft. Jag kommer ihåg första gången han nämnde det. Det har nog följt mig genom hela livet. Även när jag spelar. För han flyttade ju vidare sen och jag har haft andra coacher. Men det har väl liksom följt med mig hela livet. Att vi jobbar inte med ursäkter. Det kan vara en dålig resa om man kliver upp tidigt. Men ja, vi jobbar inte så.
Även domare till exempel kanske?
Ja, vi har haft ett domarmöte nu här, så vi ska se med samma sak där. Man vet ju aldrig hur man reagerar som coach. Nu är det ju jag som står där på parketten. Men det jag lärde mig som spelare i alla fall, när jag var yngre spelare, så då hetsade man ju lite mer och var klaga på domarna. Medan när man insåg att, ju äldre man blev då, att man insåg att gå på och skrika hjälper inte, utan tar man det lite mer lugnt, så då kanske man kunde få med sig någon extra foul när man spelade.
Och ett dagsfärskt exempel på en tränare du har haft är ju faktiskt Luca Banchi, som du hade i Italien när du var där en vända, kan det vara 2006 kanske. Då hade du honom, och vi fick ju se honom, han är aktuell med anledning av att han ledde VM:s succélag Lettland här nu precis till stora framgångar. Vad minns du av honom som tränare?
Ja, nu var det inte så länge, jag var nere 2 veckor, så åkte vi ut tyvärr. Och det jag minns mest, det var väl att alla spel, vi hade en jätteduktig amerikan då, eller Romain Sato, och alla bollar skulle till honom liksom. Så jag hann ju inte riktigt vara med hela året, utan det här var bara en kortare. Men ja, han duktig liksom, taktiskt kunnig. Det var väl det egentligen jag minns.
Känner du igen några gamla plays nu när du såg Lettland spela i VM?
Ja, nej, det där utvecklas nog också. plays och sånt. Men det är samma sak med plays. Det kommer och går genom åren. Så försvinner de ett tag och så kommer de tillbaka. Kanske lite finslipade, men ja, det går väl inte att liksom uppfinna allt nytt här, utan mycket kommer tillbaks, men en liten annan form.
Men just i Italien, då var det ju så att du avslutade säsongen i Sverige och sen så kom du in och skulle hjälpa dem att göra en slutspelet push, eller hur var det?
Ja, precis. Det var, vi hade tagit SM-guld här uppe och sen kom jag ihåg att det var Kjellman som ringde att de behövde, det var en amerikan som hade skadats och de behövde snabbt flyga ner, flyga in någon. Och, ja, då gjorde jag det.
Hur mycket växte du som spelare och även ledare innan du ens var liksom en baskettränare så att säga av de här åren utomlands? För jag kan tänka mig att det blir något nytt på något vis.
Ja, nej, men det är väl förhoppningsvis lär man ju sig något varje år liksom. Och det var ju bara när man kom in i Plannja, då fick man lära sig det. Sen skulle man bli point guard, då måste du ha lite ansvar för alla andra. Medan liksom i början, då var det bara in, gör en leja, på ut en trea, spring på break, ja. Så jag tror man liksom, man växer för varje år förhoppningsvis. Jag tror att jag gjorde det. Och sen när du kommer åker utomlands, det är en liten hårdare press. Liksom, Luleå är hemma för mig, man spelade i sin hemmaklubb. Kommer utomlands, det är en annan press på de så kallade utlänningarna då. Så det är klart att då måste man stålsätta sig också.
Jag tänker som gammal point guard, har man en fördel där? För att man brukar ju prata om att point guarden är coachens högra arm. Tror man har en fördel som gammal point guard om man kliver in i coachyrket sen?
Ja, det där är nog lite, tror jag, olika från människa till människa. Det finns duktiga stora spelare och det finns duktiga point guard som har blivit coacher. Så det där är nog mer. Men det är klart, om man tänker spel och sånt, jag har ju alltid varit tvungen att liksom veta vad, när jag spelade, att vart vill stora spelarna ha det, hur ska de springa i det här systemet till exempel. Samma som jag var tvungen att veta ettan, tvåan, trean, vart ska bollen. Så, ja, kanske lite, men jag tror det mer handlar om från person till person.
Det är också intressant när man sätter ihop en trupp. Hur mycket tittar man efter att det ska vara spelsmarta spelare till exempel? Är det som är högt upp på priolistan? Liksom, att det ska vara spelare som har lätt att plocka upp det vi håller på med och hela den biten?
Ja, självklart underlättar ju det. Sen såklart när man ser Gustav, våra point guards till exempel, det är ju de liksom. Jag vill försöka att inte vara en sån coach som står och kallar alla spel. Jag vill att man ska kunna ta ansvar själv där ute och få. Jag tror spelarna växer. Sen såklart så kommer man ju tvungen att ryta till emellanåt. Men jag tror, ger man dem ett ansvar så tror jag de växer och då tror jag det blir bra i slutändan. Och det är väl lite så jag fick göra. Fick ansvar liksom och växa med det, och det blev ganska bra till slut.
Vilken var den första coachen där du kände att du, liksom, att du fick ansvaret och sköta showen på något vis? Var det redan direkt på Charles Bartons tid eller hur var det?
Nej, men Charles, han släppte väl liksom, han plockade upp mig och släppte lös, men jag fick ju göra nästan, eller inte vad jag ville, men det var ju mer attackera om du har läge, skjut om du är öppen. Så man kände ju ett förtroende där. Sen kanske mer ansvar, det var väl när Brad Dean kom, att han flyttade mig från till point guard. Jag var ju mer en tvåa som bara sprang, dunkade mellanåt på den tiden. Så det var kanske mer Brad Dean som gjorde, ja, etta mer point guard.
Vi ska också nämna att de två senaste somrarna har du varit en del av coachstaben för Sveriges U20-landslag på här sidan. Berätta lite om den upplevelsen.
Nej, men det var jättekul faktiskt. Sen är det ganska mycket jobb rent liksom coachstaberna. Förbundet har ju bestämt lite en ny modell. Vi försöker ha det som en platt organisation. Man ska inte ha en head coach utan ska försöka ha olika arbetsuppgifter under en match. Och det var jätteklurigt i början. Jag kände ju förvisso de här coacherna. Det var väl en Kevin Wiberg som jag inte riktigt kände. Men jag tyckte det när den väl satte sig den där modellen så funkade det bra till slut. Men början var tuff. Det var, vi stod alla i mun. En stod och en ville ha byte och en ville inte ha byte. Och så det var lite cirkus i början. Men sen satte sig det och jätteroligt att få liksom uppleva en EM-sommar.
Och hade du framförallt då något särskilt fokus? Har det skiftat mellan åren eller har du haft ett och samma fokus under 2 år?
Ja, vi hade väl, Jotte var väl matchledare kallar man, stod upp under matcherna mer. Första året hade jag mer ansvar över försvaret. Och den senaste, den här sommaren som har varit, så hade jag mer fokus på anfall. Men man jobbar ändå oerhört tajt i den där gruppen. Det, när vi sitter och diskuterar, man kan ha åsikter om försvar, anfall. Även om jag har mer fokus på anfall så kan man ha lite liksom pointers i försvaret. Samma som Kevin kan ha om anfall. Och, så man blir oerhört tajt i den där gruppen.
Och ni har ju haft hyfsad framgång också med det där gänget som ni har haft i 2 år. Även om det var lite olika gäng de 2 åren.
Jo, det har varit lite olika gäng. Första året var det ju med 02-03. Otrolig grupp. Vi förlorade en match det EM:et och då, ja, vi förlorade kvartsfinalen och då var som chansen rökt att gå upp i AEM. Så det var ju lite synd, men vi vann alla andra matcher, så det var lite surt. Med 03-04 också ett roligt gäng. Där gick vi vidare till semifinal. När vi mötte ett Tjeckien som var, ja, de var numret större helt enkelt. Vi ja, jag vet inte hur många gånger vi hade vunnit av 10, men de kändes samspelta, bra fysik. Så det var tuffare. Och sen när vi skulle spela tredje och fjärde, då hade de 3 första och fick vi reda på att det är bara de 2 första som går upp i AEM. Så det tog luften ur ballongen lite grann. Så då blev vi 4 den. Men oerhört, vi vann alla matcher i gruppen. Vi vann kvarten och sen förlorade vi 2. Så vi har förlorat 2 matcher i sommar.
Ett resultat man ändå får vara ganska nöjd med.
Ja, men man vill ändå. Helst hade vi velat gå upp. Det var målet.
Ja, till sist då, nu är det ju dryga veckan då kvar tills SPL-premiären, kittlande här på hemmaplan mot Umeå. Om du får sia lite, hur skulle du vilja att den matchen ser ut?
Menar du SPL-premiären? Ja, men det är att det är mycket folk. Vi kommer ut laddade, vi spelar bra försvar, vi springer i lite lätta. Det dunkas någon gång emellanåt. Vi jobbar hårt. Publiken får något roligt att titta på. En bra produkt.
Säger jag stort tack till dig Håkan Larsson för att du var med i den här stunden i BC Luleå-podden.
Stort tack Max Wik.
Och framförallt ett jättestort tack till alla er som lyssnat och BC Luleå-poddens huvudsponsor SMT som sysslar med tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. Vi säger på återhörande.